Det blåser upp till storm i den svenska fjällvärlden. Det handlar om vem som ska bestämma om du, jag eller någon annan ska få möjlighet att jaga och fiska på statens marker. För det är staten som genom Renmarkskommittén utreder det här just nu. Men hur berörs egentligen den vanliga jägaren eller fiskaren av det utredningen kommer fram till? Svensk Jakts Norrlandsredaktör Lars-Henrik Andersson har skrivit över 100 artiklar om renmarksutredningen de senaste åren. Och här och nu ska vi reda ut vad det egentligen är som pågår.
Grunden till att den kom till kan man väl säga startade egentligen med Girjasdomen. För där sa ju högsta domstolen att Girjas har en bättre rätt än staten att upplåta småviltjakten och fisket på sina marker. Och i och med det så insåg ju då framförallt politiken att oj, här kanske det kommer fler samebyar och stämmer staten och får på samma rätt. Och det här behöver vi reda ut och titta liksom hur ser det ut över hela fjällkedjan och hur kommer det här att helt enkelt, vad kan det få för konsekvenser helt enkelt? Och det ville man reda ut och i den här då renmarkskommittén.
Så beställaren av utredningen är helt enkelt staten?
Ja, dåvarande regeringen kan man säga med Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet var de som tillsatte den här utredningen. Så det är ju av regeringen då tillsatt en statlig utredning, en parlamentarisk utredning där då sitter en rad företrädare för de olika politiska partierna men även också en expertgrupp.
Hur stor yta av landet är det som berörs på ett ungefär av en sån här utredning?
Jag skulle säga att det handlar om minst en tredjedel av landets yta. Det kan också handla om motsvarande kanske halva Sveriges yta. Men det beror på lite grann hur man väljer att tolka vissa ord och slutsatser och meningar i alla de här promemorierna som har producerats av Renmarkskommittén. Men det man kan utgå ifrån i vart fall det är att den skrivning och den sammanfattning och slutsats som man gör av det så kallade PM18. Och där gör man slutsatserna. Samtliga samebyar på av staten direkt disponerad mark. Alltså samtliga samebyar där staten äger marken i Lappland. Där liksom, det är det handlar om. Sen är frågan om det ska ingå de här, alltså områdena där man har renskötselrätt, och då blir området jättestort. Alltså då blir det, då pratar vi upp mot nästan halva Sveriges yta. Men i vart fall så kan man nog säga att cirka en tredjedel av landets yta berörs.
Vi är väl någonstans mitten på utredningen nu. När ska hela utredningsarbetet vara klart?
20 maj 2025, då ska slutbetänkandet komma. Och nu har man ju lämnat ifrån sig då ett delbetänkande som regeringen då skickade ut på remiss, för man ville veta då vad en rad, vad ska man säga, organisationer, kommuner, landsting, föreningar och andra tycker om vad man hittills har kommit fram till. Men i maj 2025 då ska allt vara klart i tanken.
De här direktiven till utredningen, de kom ju i maj 2021, så vi är ju mer än halvvägs naturligtvis. Vi då, Svensk Jakt, vi har skrivit väldigt många artiklar sedan dess. Kan du förklara varför vi då, i synnerhet du, har lagt så mycket tid på det här?
Dels handlar det om en jättestor utredning. Det här är väl en av de största utredningarna som har hållits på senare år. Och som kan få ganska långtgående konsekvenser för både jakten men även för fisket. Och kanske också till och med för friluftslivet i fjällvärlden. Men ur våran utgångspunkt, det vill säga jakten, och vi är ju en jakttidskrift som bevakar jaktfrågor, så är det här en av de större jaktliga frågorna på ganska bra länge som nu utreds och som sagt kan få jättestora konsekvenser. Inte bara för kanske jakten och jägarna, men också lite grann synen på äganderätten kopplat till jakträtten och sådana saker. Så att ur det perspektivet är det jätteintressant att skriva och granska om det här. Ja.
Vad är det egentligen som Renmarkskommitténs ordförande Erik M. Runesson har kommit fram till i det här läget?
Det han har kommit fram till, och där är han väldigt tydlig med någonting som heter PM 18. Där står det att den bedömning som görs är att samtliga samebyar i det område som undersökts, det vill säga på av staten direkt disponerad mark i Lappland, på mycket goda grunder kan göra gällande motsvarande anspråk som Girja sameby gjort och som de även fick framgång med högsta domstolen. Det vill säga, här har man gjort en bedömning att samebyarna har en ensam rätt att upplåta jakten och fisket på sina marker i Lappland. Sen när den här delbetänkandet lämnades till regeringen så har man inget skarpt sånt förslag där, det ska man vara noga med att påpeka, utan det är liksom business as usual, alltså det fortgår systemet som det är idag, det vill säga staten säljer jaktkort och sköter upplåtelserna. Men det här säger vad utredningen vill. Det är det här man ska faktiskt ge akt på i den här utredningen. Det är liksom vilka intentioner och vad man vill och vad man stödjer det på, helt enkelt.
Tittar man på konsekvenserna som det fått för både jakt och fisk i Girja sameby, så är det ju bland annat att ska du lösa jaktkort så måste du vara boende i Norrbotten. Du har en försenad jaktstart med ungefär 3 veckor, vill jag minnas. Och nu under våren får man heller inte bedriva något fiske inom Girja sameby. Skulle det här, om nu Runessons tankar får genomslag, kunna bli kutym i hela svenska fjällvärlden?
Ja, det är det många jägare som jag träffar och möter och pratar med, framförallt i fjällkommunerna, befarar och är rädd för. Och jag var så sent som för ett par veckor sedan uppe i Kiruna och träffade ett gäng jägare. Det här är ju vad de befarar. Och några av dem jagar där också i Girjasområdet. Och de tar ju det som ett exempel på att så här kan det bli kanske också i övriga fjällvärlden. Om framförallt Erik Runessons förslag och tankar om hur det ska se ut i framtiden, om det får genomslag även politiskt och lagstiftningsmässigt. Så absolut, det är den stora farhågan som jägarna har, ortsbefolkningen i de här kommunerna.
Det är ju politiken som kommer besluta tids nog, inte här och nu, men lyssna in och på något, i framtiden fatta någon form av beslut kring det här. Och hur har de här politiska partierna, vilka reaktioner har de haft så här långt då? Om vi får väl börja med Tidöpartierna som sitter i förarsätet just nu.
De är väl ganska tydliga med vad de vill, i alla fall 3 av de 4. Och då tänker jag på Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. De reserverade sig ju till och med mot det här delbetänkandet. Det gjorde inte Liberalerna, och där kan man väl ana en viss, kan man väl säga, liten splittring i frågan inom Tidöpartierna. Socialdemokraterna reserverade sig inte, men de hade ett särskilt yttrande till delbetänkandet. Och det hade också Centerpartiet, också ett särskilt yttrande. Och ska man tolka och översätta det där lite förenklat, deras särskilda yttranden, så tror jag i grunden inte att de tycker så jättemycket annorlunda, varken Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det kan man ana i de särskilda yttrandena att någonstans så tycker man nog ändå att alla ska kunna i Sverige boende jaga och fiska på de ungefär villkor som är idag. Jag tror att man är egentligen ganska överens, men sen blir det partipolitik och det blir politisk kohandel med mera och så. Då kan den här frågan användas i det sammanhanget.
Spännande är det ju, och när det blir politisk handel så vet man ju inte heller vad resultatet blir. Vi har ju ett ett resultat av handel av den tidigare regeringen ju när jakttiden på ripa först kortades på våren för att sen komma tillbaka, men istället fick ju jakttiden på ejder stryka på foten. Och det är väl fler än en som har sagt att ja, det är ett typiskt resultat av en politisk kohandel. Vi har väl aldrig fått ett svart på vitt att det är så, men misstanken finns ju för oss ganska många som vi har varit i kontakt med genom åren.
Ja, ja, och det är ett jättebra exempel också på hur liksom, jakten kan bli en del av den här kohandeln när det ska göras upp om vissa saker och partier ska alliera sig med vem och så vidare. Och då kan det här komma med in i bilden. Men vi får se, man är ju, kan man säga, halvvägs nu in i mandatperiod och 2026 så kommer ett nytt riksdagsval. Och jag tror nog, men nu spekulerar jag fritt här, men vissa bedömare jag har pratat med tror nog att de allra flesta partier vill ha det här utrett före nästa val. Det kan nog kännas skönt att gå in i en valrörelse, ska jag tänka mig, för en del partier utan att ha den här frågan hängande över sig.
Det har ju blåst bitvis ganska hårt runt utredaren då, Erik Runesson. Och någonstans kring juletid så gick det ju även rykten om att han skulle entledigas först från sitt uppdrag. Men alltså, redan den 3 november 2021, då publicerade vi en artikel på svenskjakt.se med rubriken Fjälljaktsfrågan, styrd utredning med flera färdiga slutsatser. Det är du som har skrivit den här artikeln, och i texten står det att direktiv till utredningen säger att den ska börja med att fastslå inom vilka områden som samebyarna ska ha ensamrätt till jakten på statens marker. Sticker jag ut hakan då när jag säger att Erik Runesson i mångt och mycket har levererat det som direktiven på förhand har efterfrågat?
Ja, det kan man nog faktiskt säga. Och dessutom så sa man ju i direktiven från allra första början att de förslag som lämnas ska vara förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen. Det vill säga att det ni kommer fram till, det är ungefär vad som sägs i Girjasdomen. Det ska vara förenligt med det, och då är ramarna ganska snäva från början. Sen ska man komma ihåg att de här direktiven vidgades då 2022 till att man även skulle ta hänsyn till lokalbefolkning, andra befolkningsgrupper etc. från näringsliv och så vidare. Så att de här breddades ju, men från början och var det ju ganska tajta ramar för vad den här utredningen skulle komma fram till. Och på ett sätt, ja, han har nog följt de direktiven och så. Och då följer man dem, så kanske det är de här slutsatserna man kommer fram till och som han har kommit fram till.
Och varför kommer reaktionerna från, ja, framförallt kanske politiken då först i ett mycket, mycket senare läge i så fall?
Det är en bra fråga. Men jag tror att man har sett nu sista tiden här att det är andra som, förutom jägare då som är berörda av det här, som har börjat, vad ska man säga, kanske ifrågasätta, diskutera frågan mer. Och då blir den intressant för politiken, för man ska komma ihåg att politiker agerar först när det finns en opinion, när det finns ett tryck i en fråga. Och nu har du liksom också den här frågan spilt över på frågor som rör det fria, inte näringslivet, det fria friluftslivet uppe i fjällen. Och då är det andra grupper som har vaknat, och ja, vi har ju sett, det har ju förekommit en del artiklar i DN bland annat, och där var ju ganska uppmärksammat Hanne Kjöller som skrev några artiklar där som fick ganska stor uppmärksamhet. Därav tror jag att intresset för inom politiken nu har börjat vakna till liv. Det är att man ser att här, ja, den här frågan är inte så enkel och det finns många bottnar i den.
Vi har ju som sagt skrivit väldigt mycket, och du trycker ju återigen på vilken stor fråga det här är och vilken påverkan det kan få för jägarna. Jag som om inte sitter på sidan så i alla fall sitter lite bredvid mycket i det här, tycker att det kommer inte så mycket läsar- och jägarreaktioner på det vi skriver om när det gäller renmarksutredningen. Med tanke på vilken stor påverkan det här kan få på jakten i en väldigt stor del av landet, så kan jag tycka att det har varit ganska tyst från jägarhåll. Håller du med eller är jag ute och cyklar?
Nej, det tycker jag definitivt inte. Nej, jag håller med. Det har varit tämligen tyst. Det är väl som jag beskrev nyligt, eller alldeles precis, att det kanske börjar nu röra på sig lite grann. Men jag är förvånad över att det inte har varit faktiskt fler reaktioner. Men det tror jag hänger samman med dels det är en stor och komplex fråga. Det är svårt att ta till sig. Det handlar mycket ord som urminnes hävd och det är mycket juridiska ord. Och jag tror att man upplever att det här är krångligt, fast egentligen är det inte det. Det är liksom, ska man sammanfatta det, så handlar det liksom om att ja, vem ska bestämma över jakten och fisket på statens mark. Och i förlängningen så handlar det, tror jag också, om ja, vilken syn man har just också på det här med liksom äganderätt kontra jakträtten och så. Så att det borde engagera fler. Nej, jag är också förvånad och framförallt tycker jag att hundklubbarna har varit ganska tysta. Där hade jag nog trott att det skulle bli mer livat och fler protester än det har varit. Däremot så har väl kennelklubben agerat, men de här, kan man säga, stående fågelskogsklubbarna och träskällarklubb och så vidare, där hade jag nog trott att det skulle vara fler reaktioner än det har varit mot den här utredningen och de slutsatser som hittills har sipprat ut.
Det är väl egentligen älghundsklubben jag tänker på, som med sin tidigare ordföranden gick ut och krävde till och med Runessons avgång och var väldigt kritisk till det här. För man ska ju också komma ihåg att det kan ju påverka framtida älgjakt också i ett andra skede det här. Men övriga hundklubbar har jag inte hört mycket av, måste jag hålla med om.
Nej, men så är det. Det är helt rätt också. Som du nämner, älghundsklubben och dess tidigare ordförande var aktiv och insåg väl liksom vad konsekvenserna i slutändan kan bli. Och precis som du är inne på, Runesson skriver ju också det i sina promemorier och annat, att man kan inte egentligen kanske särskilja småviltjakten från det här nu om man ska börja prata om urminnes hävd och rättigheter och så vidare. Så att jag tror han är inne på att det här omfattar all jakt, och det vill säga även älgjakten. Det kommer att komma lite mer om älgjakten, har jag hört framöver här i utredningen. Hittills så, ja, jo, nej, men det så är det. All jakt kommer kan komma att omfattas.
Det skulle alltså kunna betyda också att upplåtelserätten för älgjakt, även den då i så fall, skulle kunna överlåtas till samebyarna.
Ja, han är nog inne på det resonemanget, Runesson. Och jag läste precis i någon av promemorierna här att just det här att ja, all jakt. Varför ska man särskilja just småviltjakten? För talar man om urminnes hävd, som är väl hans argumentation, att ja, men den rör ju inte bara småviltjakten, utan man jagade ju allt möjligt längre tillbaks. Inte bara liksom ripa och annat småvilt, utan där ingick ju kanske också älg och annat vilt också. Så därför menar han på att ja, varför ska vi bara begränsa oss till småviltjakten?
När vi ändå är inne på reaktioner och rapportering då, det är ju rätt så tyst kan jag känna om rapportering och renmarksutredningen i många medier. Du gav ju själv ett exempel på Dagens Nyheter som körde igång en artikelserie av Hanne Kjöller då, som i alla fall i mina ögon gav anslag och var rätt kritisk mot den här utredningen. Men där tycktes den interna kritiken var för hård och serien stoppas efter att ett par delar publicerats. Och som sagt, du har ju skrivit över 100 artiklar i det här ämnet. Och alltså, finns det några speciella svårigheter att arbeta och skriva om en sån här fråga?
Jo, jag kan tänka mig framförallt, om jag står på slarvigt uttryck, och storstadspressen eller de större tidningsredaktionerna söderut, som kanske inte har samma Och det kan man inte förvänta sig heller, men samma, vad ska man säga, koppling och samma närhet till de här frågorna och till de som verkligen berörs av det, som kanske vi har, som är mycket och verkar i glesbygd och i fjällkommuner, och prata med de som verkligen berörs av det här. Så att man kanske inte kan förvänta sig att de har den kanske insikten på redaktionerna, men här finns ju, tror jag också, liksom inom politiken en form av någon form av beröringsskräck. Man är lite, man kanske inte riktigt vet hur man ska närma sig det här ämnet, eftersom det är känsligt, och det har varit känsligt under lång tid, och därför tror jag att man är i den sits man är nu, det vill säga att man måste liksom utreda, och man måste liksom på något sätt politiskt landa i, alltså ska man, som det handlar kanske om i det här fallet, ge en viss yrkesgrupp, som det handlar om, en viss, en särskilda rättigheter. För det här handlar inte om att ta bort någon rättighet för någon, utan här handlar det om att ge ytterligare rättighet till en yrkesgrupp, kan man säga, som eller samebyarna, som är ekonomiska föreningar. Och det här tror jag är svårt för redaktioner att närma sig, och för att jag tror att där blandar man samman också samerna som folkgrupp med samebyar och med renskötsel och annat. Allt blir en enda liksom, vad ska man säga, allt blir samer på något sätt, och så blir det på något sätt att, ja, men är man kritisk till den här utredningen, då är det ju liksom på något sätt, är vi emot samer, eller det blandas ihop begrepp och annat, och jag vet inte ibland om det är liksom medvetet eller omedvetet. Men det här handlar inte liksom att ta bort några rättigheter eller att någon skulle mista någon rättighet. Och det här handlar inte om att ge det samiska folket, utan här handlar det om att i så fall, om Erik Runessons förslag går igenom, så handlar det om att ge 43 samebyar en ganska, får man väl säga, till viss del kanske exklusiv rättighet, och att handha vem ska få jaga och fiska här och vistas på de här områdena. Och det där tror jag att redaktionerna har kanske lite svårt att närma sig.
Det kan ju också vara så att det kan saknas både journalistiskt och politiskt mod i en sån här fråga att borra i. Och den är ju också komplex, som du själv är inne i. Så att det kan ju bli väldigt stora konsekvenser om man hamnar fel. Och det kan ju vara bekvämt att titta åt ett annat håll då kanske.
Ja, men lite så är det nog. Jag tycker att det tillhör på något sätt våran roll som journalister att ifrågasätta, granska och så vidare. Och då måste man också kunna göra det åt alla håll. Det vill säga, det är ingen som ska på något sätt bli undantagen en granskning på grund av någon form av etnicitet eller politisk åskådning och så vidare. Men jag tror du förstår, alltså man ska kunna granska det mesta här i samhället som journalist och redaktion. Och med det menar jag att det ansvaret har vi. Att även också granska en sån här stor och komplex utredning och vad det i grunden handlar om. Det tror jag är jätteviktigt.
Eftersom utredningen fortsatt pågår och den här frågan är på remiss nu, så antar jag att det inte är för sent att försöka som privatperson vara med och påverka utredningen och var det här ska landa någonstans. Hur skulle jag göra för att vara med och påverka i det här läget?
Du kan påverka på, vill jag säga, flera plan. Dels är det ju kommuner som ska svara på det här. Det är landsting eller regioner, som det heter nu, som ska svara på den här remissen. Ett sätt kan vara att ta kontakt med sin lokala politiker. Alltså kommunpolitiker, de som är en som sen närmast, som man kanske stöter på till och med när man är på affären och handlar i Kiruna eller Arjeplog eller vart man nu bor. Ta kontakt med lokalpolitikerna och framför att det här tycker jag ni ska ta med i remissen. Sen kan man också skriva en remiss själv. Det här liksom, kan vem som helst skriva och tycka till.
Kan man det? Alltså skriva en remiss, hur gör jag då?
Ja, då går du in på, jag tror att det är regeringens hemsida. Går man in och navigerar sig fram där. Jag är lite osäker på hur man gör, men man ska kunna svara på den som privatperson. Jag tror att tar man kontakt med regeringen helt enkelt och säger att jag vill lämna ett svar på den här, ett remissvar på den här, hur gör jag? Så kommer du säkert, kan man säkert få hjälp med det. Men jag tror att förutom det då, som sagt, att ta kontakt och ja, vara på sina politiker helt enkelt och säga vad man tycker. För då kommer det ett tryck underifrån politiskt. Det finns åsikter i det här från kommuninvånarna.
Mm. Kanske inte räcker med en tumme på Facebook bara.
Nej, men precis.
När ska remisserna vara inlämnade? När är det deadline för det?
10 juni, då ska de ha inkommit och sen kommer väl regeringen ha lite tid på sig att gå igenom alla svar och se vad man tycker helt enkelt om det här delbetänkandet. Vad som händer därefter, ja, det är lite grann upp till regeringen faktiskt och landsbygdsministern hur man vill gå vidare. Däremot så gör renmarkskommittén verkar tuffa på som tidigare. Man har sina inplanerade möten och så vidare. Så jag skulle nog säga att det är mycket upp till regeringen vad man vill göra efter det man har fått in alla de här synpunkterna.
Inte sällan stöter jag på synpunkten att de borde lägga ner det här. Har man kommit för långt nu i utredningen? Är det ett alternativ fortsatt eller vilka alternativ ses som mer rimliga?
Det är en bra fråga som utmynnar i att jag får spekulera.
Ja, men absolut. Det här är forumet. Nyhetsjournalistiken är inte forumet för spekulationer. Men här och nu så får du väldigt gärna ta fram spåkulan och spekulera lite och sia gärna. Låt oss höra.
Ja, alltså att lägga ner den, det tror jag absolut man kan göra. Det kan man göra imorgon om det skulle vara så. Däremot så blir det väl lite då som att vad ska man säga, lägga en våt filt över allting. Man har ju inte löst någonting med det, utan då säger ju en del att ja, men då kommer andra samebyar att stämma staten och så vidare. Och så kommer det här avgöras juridiskt. Det kan också vara så att man börjar fundera över lagen. Det är ju redan idag så regleras ju, så finns ju rennäringslagen. Och den är ju väldigt tydlig att samebyarna idag inte får upplåta småviltsjakten. Och så. Men den lagen prövades aldrig i Girjasmålet. Och det kan ju hända att som sagt, nu spekulerar fritt, att regeringen säger att nej, men vi fortsätter köra med den här lagen och det är den som gäller. Och så att den här lagen släcker också ut det här med urminnes hävd. Och så att lagen står över det.
Att den trumfar sen, helt enkelt.
Ja, precis, precis. Sen hur man utformar och gör det rent praktiskt och teoretiskt. Jag har ingen aning om, jag är ingen jurist. Men det är väl en sån där sak som man kan spekulera i. Sen är det ju också, ja, man tar in remissen och nu man synar dem, tittar igenom. Vad tycker man? Och sen så ja, lägger man dem i princip i skrivbordslådan och låta den här utredningen då komma i mål 2025. Och sen kan man ju också välja att när den har kommit i mål att ja, tack för den här utredningen. Vi lägger den i den här skrivbordslådan och så får den ligga där.
Ja, på obestämd tid. Men å andra sidan vet ingen när den plockas fram igen då.
Nej, exakt. Och då har du ju, det är väl det som en del kritiker har varnat för, att lägger man den i skrivbordslådan då kommer ändå den ligga där. Och där finns ju också en historiebeskrivning som framförallt kommer fram i det här PM 18. Och så, och där man då konstaterar att samebyarna har den här rättigheten likerias att upplåta jakten och fisket. Och då kommer den ligga där och då är det den historiebeskrivningen som kanske gäller. Det kan också vara en fara i att lägga saker och ting i byrålådan. Det är upp till politikerna.
Vi är ju inne i spekulationernas tid just nu då. Så att nu får du den här miljonfrågan. Vad tror du då? Kommer en vanlig Svensson ha bättre eller sämre tillgång till statens marker och vatten i norr i framtiden?
Ja, det är ju en jättelätt fråga att svara på.
Ja, varsågod.
Om man hade den här spåkulan och titta i. Jag skulle säga så här att när jag pratar med jägare, och jag möter rätt ofta och träffar och är rätt ofta i fjällkommunerna. Sett ur deras perspektiv och ur jägarnas perspektiv som bor i det här området framförallt. De är ju i allra högsta grad berörda av det här. Och jag ser, när jag pratar med dem, så det som är viktigt för framförallt de här som bor i fjällkommunerna, det är att ha tillgång till fjällen. Det är en stor anledning till att man bor där man bor. För ja, men som du vet, det är mörkt och snö minst ett halvår. Men sen finns det ljusglimtar, och väldigt fina ljusglimtar, och det finns väldigt stora fördelar också att bo i de här områdena, och den fantastiska naturen och möjligheterna som finns där. Ser man de här särskilda yttrandena och hur politiken har hanterat det här delbetänkandet, så någonstans finns det en minsta gemensam nämnare, i alla fall hos en majoritet av rikspartierna, så som det ser ut idag i riksdagen, att ja, men man vill att alla ska ha möjlighet till tillgång till fjällen. Och det ska inte vara plånboken som styr. Och där någonstans tror jag det ändå finns en, utifrån de här yttranden och annat, så finns det ändå en politisk samsyn. Sen krävs det också ett politiskt mod i det här. Och det är väl det som återstår att se om det finns det, och vad det kommer i så fall att utmynna i.